Men idag så ska vi prata om helighetslängtan, temat på, och förhoppningsvis kanske kunna bryta ner det lite till ett så här personligt plan, eller göra det lite greppbart, lite så där relaterbart och kanske till och med lite konkret. Vad det kan innebära i våra liv som efterföljare till Kristus. Vi kan ta och läsa bibelordet som har varit tema bibelordet för det här som jag har utgått från. Och det står i Första Thessalonikerbrevet 5:23. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast är han som kallar er. Han ska också utföra sitt verk. Ja. Jag har med mig två personer här idag. Och jag tänkte vi ska börja med att höra vilka ni är. Olga. Jag tänkte höra, hur ser en vanlig söndag ut för dig?
Hej på er. Jag heter Olga Kanto. Och jag har föddes i Ryssland, i Murmansk, 39 år sedan. Och jag är gift med Mikael Kanto. Och vi har två barn, Noah och Rafael. Noah som är 9 år och Rafael är 5 år. Så vår söndag ser ganska rörig ut och rolig ut, och mycket som händer när det är småbarnsfamilje. Jag är glad om jag kan sova på morgonen och behöver inte stiga upp 6:30 som i morse.
Ja. Så,
men ibland lyckas vi, ibland inte. Sen pojkarna är på olika idrotts... liksom, nu är fotboll och friidrott, och Rafael har börjat med fotboll också. Och det är tyvärr, idrottsföreningarna tycker att ha, inte tävlingarna också, men träningarna på söndagarna. Och Lene vet visst om det här. Så, men tack och lov, våra pojkarna har träningen före Sion, så då hinner vi ganska bra direkt från football field till Sion sen. Så ja, i nutshell, så det är sådär. Händer mycket.
Ja. Och du, Anders, vem är du och hur ser en söndag ut för dig?
Ja, Anders Granfors var mitt namn. Min söndag. Ja, faktiskt i morse så sov jag en god stund, för på vardagarna så börjar min dag ganska tidigt. Jag går upp för det mesta halv 6 på morgon. Så idag så skickar jag gumman till jobbet 7:00 och så sov jag vidare en stund till. Och det var skönt. Jag har varit ute i skogen ett varv med vår hund. Och jag hann träffa vår son en stund och suttit och pratat med honom hemma hos oss. Och sen så hann jag och träffa vårt senaste barnbarn som är 4 veckor. Lilla Juni. Och hon hann sova en halvtimme på min bröstkorg medan jag skötte henne en stund.
Ah, så fint.
Annars... Jag är gift. Jag brukar säga att jag har 5 barn och en fru. Och jag är glad att det är den vägen. Och vi har 5 barn tillsammans. Och idag har vi också 5 barnbarn.
Wow, vad fint.
Och jobbar på ett parkettföretag här i stan. Ute på Vasklot, som alla känner till.
Fint.
Det är ungefär vad jag sysslar med.
Så du är lite på andra sidan av fullt med träningar och sport på söndagar. Eller småbarns.
Jag har varit där också.
Ja, exakt. Ja, fint. Jag tänkte börja med att fråga dig, Anders. När du hör ordet helighetslängtan, vad säger det dig? Kommer det upp någon? Vad tänker du på då?
Jag tänker på att jag närmar mig Gud och att jag får finnas i hans vilja och arbeta med på att arbeta på att vara i hans vilja och ber om det och försöker hitta dit helt enkelt.
Vi hade ju innan det här temat så var vi ett tema som vi kallade för djup, ropar till djup. Och det utgick från psalm 42 som handlar om själens längtan efter Gud. Och det som du också uttrycker är ju någonting i just den här längtan. Och Olga, vad tänker du på när du längtan och hur gör du för att på något sätt längta efter Gud i din vardag?
Jag tycker att anden som bor i oss, så han längtar efter Gud mer och mer alltid. Men kött, så det är som stoppar oss och på något sätt laga gränserna. Att oj, i morse har jag sovit, eller i natt har jag sovit dåligt, så orkar jag inte läsa Bibel eller ber. Men om man skulle bara öppna den Bibel och ta beslut att nej, men fast jag har sovit dåligt och fast jag har vaknat tidigt, jag ändå öppna och läsa någonting. Eller audio, det funkar. Åtminstone jag hittar på sistone att audio och Bibel funkar riktigt bra för mina vardagar. Så då direkt känner man, ja, det där trötthet, det går någonstans. Då vill man bara fortsätta och läsa mera. Men sen kommer nu då. Och sen det är samma kamp, samma morgonen, samma kamp. Men tack och lov, det finns den där anden som helige ande som påminner och säger, nej men igår, minns du, hur var det så bra när du har läst? Och hur orkar du så bra efteråt? Så jag tycker att det är det där köttet som vi måste ibland kanske lägga ner och inte lyssna så mycket på den tankarna.
Så det låter som att du låter anden tala till dig och du går till ordet eller du stannar upp en stund. Det var ju ett bra tips det också, med att man kan läsa Bibeln som fysisk bok, men man kan också ta en audio och lyssna på Guds ord. Vad tycker du att det gör med dig att fortsätta ändå ta den där tiden med Gud eller vaka över att låta anden tala och inte köttet, som du säger, som drar dig ifrån?
Det är det där längten som växer och det som man vill mera och mera, och man vill gå djupare och djupare. Och om man, när man får, när man ber också och sen man ser Guds vara, så då vill man be mera och då man vill se mera miraklerna. Så det är helige ande som skapade den längten, tycker jag. När man just läser Bibel, lyssnar på lovsånger. Lovsånger är andra kanske också sån där som väcker upp längtan, tycker jag. Ganska ofta när man lyssnar på lovsånger så vill man gå till böne och sådär.
Och här kommer vi också in på just det här formandet, att det händer någonting med vår ande och med oss när vi drar nära Gud. Och det talar också det här bibelordet om, just att det är Gud själv som utför sitt verk i oss, och han ska fortsätta sitt verk i oss. Och att helighet inte bygger på just den här prestationen, utan om att bjuda in Gud till att göra det verket i oss. Anders, har du något exempel från ditt liv som du vill dela, där du har upplevt just det, att du har bjudit in Gud och han har fått forma dig eller väcka en längtan i dig?
Det är väl speciellt en tanke eller händelse i min och mina föräldrars liv, då jag var ung grabb, liten grabb, som den senaste tiden har poppat upp jättemycket, som har egentligen betytt allt för mig att jag är här idag. Jag växte upp i ett väldigt, vad ska vi säga, normalt tryggt hem. Jag är född i Kristinestad och ut på landsbygden där. Min far och mor hade ett litet jordbruk. Mor hade Hon sysslade mest på, vi hade ett växthus också, odlade tomater. Och min mor hade det som sin huvudsyssla. Och far så jobbade som målare dagtid och sen på förstås växthus på kvällar. Och så hade en familj och tre pojkar. Men ja, och sen på fritiden så var han dessutom, han var väldigt intresserad av musik och spelade. Han spelade bland annat i en dansorkester. Vi var en, vad ska vi säga, helt vanlig finsk familj på den tiden. Vi var inte avgjort kristna som familj. En sommardag i augusti, tror jag det var 1971, så tjatade hans pojka på honom då han kom hem från jobbet. Att vi skulle åka och simma. Och han hade massor med jobb, men han tog sig ändå tiden att åka med sina pojkar och simma. Och på den simturen så blev han invalid. Han dök i bottnen och bröt sin nacke. Och han såg ut att vara helt invalidiserad från halsen ner först, men det gick tillbaka, så han blev väl i princip invalidiserad från midjan och nedåt. Och det här var ju en jättestor katastrof för familjen. Mor lämnade ensam med växthuset och jordbruket, och jorden kunde de arrendera ut, men växthuset så stod där det stod, och hon tog hand om det, massa jobb. Men min far så kände från arbetslivet en målare som han var lite bekant med och hade jobbat med honom från tid till tid. Och den här mannen så var kristen. Och de hade väl ytligt känt varann, men den här mannen och hans fru så började besöka min mor och far. Ofta kom de på fredagkvällar, för de hade en ursäkt att komma på besök, för de hade ingen bastu hemma, men vi hade bastu. Så de ville gärna komma och bada bastu på fredagkvällar. Men efter åren så har jag tänkt att de hade en större tanke. För de började vittna för mina föräldrar om livet med Gud. Och de visste ju i vilken situation de fanns. Det var stor katastrof och humöret var på botten förstås. Lång rehabilitering för far. Och de här människorna fick bli andliga föräldrar till min mor och far. Och hela familjen så fick vi så småningom ge oss våra liv till Gud. Och jag brukar säga att jag skulle inte vara här idag om inte det var för de här två människorna. De hade gått in i Guds kallelse. De var lärjungar. De ledde mina föräldrar till Jesus och hela familjen blev frälst. Jag brukar säga att jag skulle inte ha den fru jag har idag om inte det var för de här två människorna. Jag skulle inte ha den familj jag har idag. Och jag skulle inte vara i den här församlingen heller, tror jag. Men det här har jag tänkt på jättemycket, att så här vi som människor borde se behovet ut i vardagen och ställa upp för människor som vi vet behöver ledas till Kristus.
Mm. Vilken fantastisk, vilket vittnesbörd från med väldigt mycket smärta i också, förstår man ju. Men också ett sånt väldigt exempel på just att vi kan vara använda för varandra, för andra, att vi är sända till människor i vår närhet och att följa Jesus ut i vår närhet. Och bastun är en bra väg till vittna för andra. Men jag tänker också att man hör också att, och jag tänker speciellt på de här två personerna som du pratade om, att de har låtit sig formats. Och det är Gud som formar oss, men sen så har vi också ett eget ansvar i efterföljelsen, i lärjungaskapet, att gå med Jesus, att vi både bjuder in Gud och forma oss, men sen har vi också ett ansvar att gå med det. Vi har två bibelord som också har kommit upp under den här serien tidigare, som är lite sådär, de motsätter varandra i just kanske det temat också, att han som har kallat er är helig. Liksom han som har kallat er är helig, så ska ni också leva ett allt genom heligt liv. Det står ju skrivet, ni ska vara heliga för jag är helig. Det står det i Petrusbrevet. Men sen står det också i Romarbrevet att nu när ni är befriade från synden och slavar hos Gud får ni helgelse som frukt och till slut evigt liv. Och det är någon slags paradox i det som vi erfar, att vi formas och vi blir formade, och samtidigt så har vi ett ansvar att ta ansvar för vårt liv och leva i det som vi tror på och bär, och det som Gud manar oss till. Och att det är både och. Det är både Gud som kommer som ett svar till en liksom omvändelse, men också det låter som att du också har inspirerats av det som de gjorde. Att jag får både ta emot formandet, men jag får också vara en del av att kanske någon annan kan få tag på Jesus, eller? Olga, har du något exempel från ditt liv där du har upplevt att du har själv har behövt ta ansvar för att formas av Gud?
Jo, jag kommer också från icke-kristna familjer. Min mamma kom till tro när hon var cirka 45-46 år gammalt, och jag var då 10 år gammalt. Så allt var nytt för mig med församlingen. Förut jag, eller som jag visste bara att ortodox kyrkan, vi har varit ibland där på påsken och på julen, men inte så ofta. Och sen kommer man på bio som användes i Ryssland då den tiden, att samla folket. Så det var att bioteater, de var så stora, 800-900 sittplatserna, så då kunde alla som vill lyssna på Guds ord skulle komma. Så för mig det var lite konstigt att hur kyrka kan vara i bioteater och hur bioteater kan vara kyrkan. Men småningom så lärde jag mig mycket Bibeln och har satt och lyssnat på predikarna. Men i tonåring ålder så då kom det lite sån där att finns det Gud på riktigt? Och vad är det allt vi håller på med? Och då kanske man också som försöker hitta sig. Och jag minns att det var en tid som jag har lyssnat ganska mycket på musik, icke-kristna musik. Och jag kände att det var så bra och det var som riktigt som pratade i mitt hjärta. Och kanske det fanns någon första kärlek där, och när man lyssnar på den där musiken som de sjunger om att hur dåligt det är i livet och du har älskat mig men du har lämnat mig och sådär och sådär. Och man är riktigt som finns där i de där sångerna. Men då började jag jag ville inte gå mer till församlingen, tyckte det var så tråkigt och var konstigt där. Och började omgås med andra människor som kanske inte tyckte jag var, det var så bra, eller de inte mår jag så bra efter jag har varit med dem. Men tack och lov, helige ande och Guds ande har varit med mig, och då började jag som, när jag började gå in eller som mår så dåligt, så började jag som fundera, varför mår jag så dåligt? Vad är det orsaken för att jag mår så dåligt? Och då kunde jag koppla det här sångerna som att jag lyssnade så mycket, att jag slutade gå till kyrkan med mamma och att jag omgåsa. All det här tre gjort mig som att jag mår dåligt. Och jag minns inte hur det gick riktigt, men jag bara tog beslut att jag vill inte lyssna på det här icke-kristna lovsångerna numera. Jag vill tillbaka det här glädje, jag vill tillbaka det där positiva som jag hade i mig när jag var i församlingen och när jag var lyssnade på lovsångerna. Så jag bara tog bort allt, och på den tiden fanns inte så mycket ryska lovsångbanden när det var bara som börja i den tiden. Men fanns så mycket amerikanska och engelskspråkiga, så jag minns att hur jag ber mina kompisarna att laga de där CD-skivorna åt mig, och mamma har köpt CD portable, det här som man hade med sig, och då började jag ha det alltid när jag kört buss till skolan eller till någonstans, så alltid jag lyssnade på lovsångarna och började gå oftare till kyrkan med mamma, till ungdomssamlingarna och såna. Och det just tror jag grundade mig och förberedde mig för Finlandresa. Att när jag kom hit från Ryssland, jag var 19 år gammalt. Jag kom med gänget som var också 22 år gammalt. Jag var enda kristen där i gänget. Och ni kan tänka att när tonåringarna far iväg utan att inga föräldrarna ser, man bor i andra land, ingen kan kolla vad gör du, var är du. Så det var mycket, mycket alkohol, mycket med party, mycket med sånt som hände. Men då stod jag fast redan i Guds ord och på hans sten, tycker jag. Att jag var aldrig där på de där partierna. Jag tog beslut att jag far inte. Men sen om det var födelsedag eller någonting, så nu vill man komma med förstås och kanske gratulera det här person. Men det var intressant att det gick ganska snabbt i alla att jag är konstig kristen och jag dricker inte alkohol och sådär. Så de började bjuda mig på deras patina. Det var att jag drog ingen alkohol från dem och de alltid hade saft för mig. Och de alltid sa att nej, men rör inte här, det här är Olgas. Dera drickarna är där, här är Olgas. Så det är alltid som hade det där respekt också för mig. Och det var sen faktiskt efter några år, vissa kom till tro också, de som har kommit med mig till Finland, och vissa är aktiva, vissa är inte, men det är intressant hur det gick också i deras liv. Så det är nog ganska mycket om att ta beslut bara och just som jag pratade för, ta beslut att läsa Bibeln, ta beslut att kanske dra ner det där som jag mår inte bra efter.
Ja, vad fint. Och ett exempel också på att man tar ett beslut för att man får någon slags tanke att kanske jag borde göra så här, men man vet inte vad det kommer leda till. Men då fick du också se att det var något som sen gav liksom en god frukt i ditt liv längre fram. Och det är väl ofta så när man tar de här besluten att man vet inte riktigt. Ska jag ta det här beslutet? Vad är det som manar mig att ta det här beslutet? Men om man vågar göra det så får man också se vad Gud hade för tanke med det på något vis. Anders, vad tänker du om det här med att helhetslängtan eller formandet är också mitt eget ansvar?
Ja, jag tycker ju att det, liksom med frälsningen, så är ju helhetslängtan också. Om du ger ditt liv till Gud och blir frälst, så är det ditt val. Och likadant om du vill gå djupare in i tron och din helhetslängtan, så det, du måste jobba på dig själv. Läsa Guds ord, be och förstås mycket hjälp av den helige ande, skulle jag säga, att du ska ha den helige andes ledning i ditt liv. Det tycker jag att kanske är det viktigaste, då man ska jobba på det själv. Du har de rätta redskapen.
Exakt. Och som med allt, när vi gör det så är det alltid, det tar tid. Visst. Att liksom, det händer inte över en dag och helt plötsligt står man där igen och gör det man tänkte att man inte skulle göra, eller att liksom formandet är, det tar en lång tid, en slow grow. Och det behövs liksom tålamod och vi behöver också börja om ibland. Komma tillbaka
ja,
till.
Man ska inte ge upp.
Och det behöver grundat i att vi utgår från att Gud älskar mig. Han är på min sida. Jesus har dött för mig. Att det också är att vi hela tiden får komma tillbaka till honom. Inte trots att vi är de vi är eller gör det vi gör utan för att vi är Guds barn. Det är också som en... det var något som Benjamin nämnde i en av hans predikningar här om att helgelse och formandet, där finns också synden som ett hinder för det. Att om vi inte bekänner eller vänder bort från det som faktiskt inte är Guds vilja så hindrar det också att Gud faktiskt kan forma oss. Och det står i Romarbrevet 3:21. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd, därför att de är friköpta av Jesus Kristus. Jag tänkte, Olga, du är ju också kidsledare här i församlingen. Och du, vissa söndagar, då är du nere och undervisar barnen på kids. Jag tänkte, skulle du kunna ge oss en recap? Vad betyder det här att vi alla har syndat och saknar härligheten från Gud?
Ja, visst. Nu ska jag undervisa. Jag hade riktigt redskap med mig här.
Nice.
Ja. Så, förstås, nu börjar man från den som att var är synden? Vad är det för någonting? Och till barnen vi brukar säga att synden kan vara allt som ni gör fel, men vad kan man göra fel? Till exempel om man bråder med sina syskon eller med sina kompisar, om man inte lyssna på föräldrarna, om man inte lyder föräldrarna, om man inte lyssnar på lärare till skolan, om man även har någon tanke, någon sån där dålig tanke, så det är också redan synd. Och här kommer lite redskap. Och vi kan tänka som att Gud har skapat oss och vår själ, det är som det här spegel som speglar ut. Som speglar ut Guds kärlek, Guds ljus. Så om ni ser nu, så sorry om ni kommer till ögonen, men här är till exempel Guds ljus som kommer. Så då speglar vi det ut och visar till alla andra. Men synden, nu får jag målfärg om det finns där. Så. Men när vi syndar, så då kommer det som kvinnors väska. Det kan vara stor burk. Nej, stor, riktigt sån där stor. Yes. Sån där, mycket synd. Nej, jag hittar bara inte mindre burk där nere. Så när vi syndar, så då kommer det här och där svart. Och då lampa, om vi ska använda lampan nu, så då kommer det inte på samma sätt och kommer inte så mycket ljus eller speglar ut ljuset till alla andra, till den här världen. Då det är smutsigt. Men Jesus, och vi har Jesu blod. Jesus har död på ett kors för våra skull. Så då hans blod, när vi ber och när vi frågar för förlåtelse, när vi säger Jesus förlåta mig när jag har inte lyssnat på mina föräldrar, när jag hade brottsmatch med min lillebror, och när jag inte tänkte dåligt om mina kompisar, förlåta mig. Så då hände det sånt där. Det kanske inte är så bra tras. Men om vi skulle tänka att det är bra trasa och vit som Jesu blod, så då det där spegeln är rent, och då vi är tillbaka, och då vi speglar igen Guds ord, Guds kärlek till den här världen.
Wow. Det var fint. Tack, Olga. Jag blir sugen på att vara på kids. Håller ni inte med? Nej, väldigt, väldigt illustrativt och bra vad det också faktiskt är. Att det är därför vi överhuvudtaget är här och överhuvudtaget behöver helgelse och helighetslängtan. Det är för att vi, Gud är helig och vi är inte det. Vi är människor, men vi kallar det att leva likt Jesus, bli formade och ge till den här världen av honom. Och då behöver vi liksom tvättas mellan varven. Visst. Och jag tror att det är, och många saker som Jesus han talar om, att vi ska leva i den här världen men inte av den här världen. Och det betyder att vi kommer att leva i en kontext som inte är det som Jesus talar om hur vi ska leva. Det kommer finnas värderingar och förutsättningar och förhållningssätt som skiljer sig från vad Guds ord säger att vi ska vara eller göra i den här världen. Och vissa saker är självklara, men de är kanske inte alltid så lätta. Andra saker är både svåra att förstå och svåra att följa. Men jag tror att mycket som vi har pratat om redan nu är liksom svaret på hur man hanterar det här. Att väcka en längtan, att dra nära Gud, att Gud får uppenbara sig och visa saker för mig samtidigt som jag behöver ta ansvar och liksom ta ansvar för att göra det jag kan. Och allt det här tar tid. Och sen så kommer vi också in på att vi behöver börja om. Omvändelsen, eller att bara igen bestämma mig för att rikta mitt liv mot Gud. Anders, vad gör du för att liksom leva i det? Eller att börja om, eller att på nytt rikta ditt liv mot Gud? Hur ser det ut i din vardag? Eller har du något exempel på?
Ja, nu är jag så privilegierad att på min arbetsplats där jag jobbar så är så jättemånga kristna människor. Och jag brukar tänka ibland att det är kanske en gåva från Gud också, för då jag växte upp och gick i högstadiet bland annat, då var jag ensam kristen i skolan. Och det var ju mycket mobbing och allt möjligt. Du var pingvin och du var pingstvän och allt vad det var. Så jag brukar tänka det att man har en så otrolig välsignelse i att man har så många kristna arbetskamrater. Man har många att bolla tankar med. Men förstås, då man märker att oj då, nu körde jag snett. Så tack och lov har vi så mycket bullar på vår arbetsplats. Så att jag måste gå med hörlurar på i princip för dagarna. Och där så har jag möjlighet att lyssna på poddar. Så jag brukar slå på en lovsångsskiva eller en predikan och lyssna. Och man får bara be Gud börja om en gång i mitt liv. Det fanns en gammal sång som heter det också. Men man kan nästan få citera den sången ibland. Så jag tycker det. Man vet då man går fel ibland. Och då får man bara säga Gud att nu får du försöka reda upp det här i mitt liv. Och det tycker jag är starkt och att man behöver också kunna erkänna för Gud ibland om någonting går snett i ens liv. Att man är ärlig, att nu går det inte med egen kraft, nu behöver jag din hjälp.
Hur går den sången? Hur går den sången?
Nej, nu ska jag inte sjunga, jag är så förkyld.
Nej, men bara texten.
Texten går det, ja. Texter är jag dålig på. Jag vet bara att sången heter Börja om än en gång i mitt liv.
Ja, fint. Bra. Det är en bra line. Hörrni, vi går mot avslut. Jag vill tacka för att ni har bara velat dela från ert liv idag och era tankar och era perspektiv. Men jag tänker att ni är båda personer som har gått med Jesus och bevarat liksom både värmen och tron, uppfattar jag det som, på er väg. Och jag tänkte om ni skulle ge någon bara tips eller uppmuntran till oss eller någon här idag. Vad skulle det vara? Olga.
Att vara i Guds hus. Och beroende på vilken vecka du har haft och hur mycket du har på söndag, försöka bygga din söndag så att du kan komma och du kommer hit till gudstjänsten. Och beroende hur trött du eller dålig eller bra vecka du har haft, det är så viktigt att hålla sig här. Fast ibland man kanske känner sig torr eller som att det går ingenstans. Det bara kommer in och ut. Men vi alla har såna dagarna och det får vara bara att du hålls här i församlingen och med sina bröderna och systrarna.
Ja. Jag skulle vilja rikta mig till ungdomarna kanske som sitter här idag och att du ska inte låta någon se ner på dig för din ungdoms skull. För jag vet att det är som jättemånga ungdomar som sitter här idag som har stora kallelser kanske från Gud. De har många kanske bevar att det där kan inte vara från Gud. Det där är för stort för mig. Men jag vet att många gånger då man är ung så kan man brottas väldigt mycket med Gud, att det där kan ju inte vara menat för mig. Men ni ska lyssna till Guds ord, lyssna till vad han talar till er, och som sagt, låt ingen ringakta er för er ungdoms skull, står det någonstans i skriften till och med. Låt ingen se ner på er, utan och samtidigt, jag börjar ju vara gammal själv, så då tycker jag att det är viktigt för oss äldre också att släppa fram unga människor i församlingen också, och det är de som ska ta över en dag. Så jag tror att det är viktigt att vi som är lite äldre får välsigna de unga. Och församlingen och Guds verk får gå vidare.
Hörrni, stort tack. Jag tycker att vi kan ge Olga och Anders en applåd.